God morgon, kära församling. Vad roligt att se att du har tagit dig hit till kyrkan idag, den här 4 juni. Alltså, är det någon som undrar varför den här står här? Alltså, jag skojar inte. Jag vet inte om jag kan lyfta den. Nej, ja, jag kan pröva. Jag ska se om jag kan ta i. Men jag måste lyfta med benen, va? Nej. Okej, jag tog inte i. Men i alla fall. Ibland kan det kännas som att det är någonting som står i vägen för att vi ska komma hit. Har ni känt det någon gång? Att någon söndag på morgonen, det händer någonting och man bara, men jag skulle till kyrkan. Eller, jag orkar inte gå, jag ligger kvar här en stund till. Det är skönt under täcket. Eller, solen skiner, jag vill hellre vara ute. Så kan man känna en sommarmorgon. Men jag är väldigt glad i alla fall att du har tagit dig hit idag. Att vi får fira gudstjänst tillsammans. För det är någonting viktigt, tycker jag. Att vi får vara tillsammans inför Gud. Och han vill möta med dig och han vill möta med mig idag. Och jag tror att han har något särskilt att säga till oss. Så välkommen ska du vara. Stor som liten. Jag heter Kristina Kempe och jag ska försöka leda den här gudstjänsten. Och idag så ska vi få lyssna till Per Axelsson som ska predika. Men vi tar en stund och lägger den här gudstjänsten i Guds händer till att börja med. Tack Gud för att du är här. Här med oss den här morgonen. För att du vill möta med oss var och en. Tack för att du har undanröjt alla hinder så att vägen är öppen till dig. Så att vi kan få komma precis som vi är, med allting som vi är, allting som vi har, allt vårt bagage, alla våra tankar, alla våra drömmar. Allting kan vi få komma inför dig med, Gud. Tack för att du har öppnat vägen så att vägen är fri. Att hindren är undanröjda. Och vägen fram till Fadern är öppen. Gud, vi ber att vi ska få frimodigt komma inför din tron idag. Och att vi ska få ta del av det som du har för oss. Vi lägger den här gudstjänsten, den här dagen, den här sommaren i dina händer. Och ber att du ska välsigna allt. Amen. Nu ska Per få komma upp och göra något speciellt för barnen. Så vi kan få gå ner och sätta oss.
Ja, okej. Välkomna. Vad trevligt. Jag ska ju predika idag om en liten stund. Men jag kände så här, när jag har möjligheten att få vara här så vill jag gärna också undervisa till hela församlingen. Och då säger vi att vi har ett barninslag. Men det här inslaget gäller oss alla, okej? Okay? Och jag kommer utgå lite ifrån den här. Det här är min kettlebells. Och predikan som jag sedan ska predika, den heter något stort som står i vägen. Och det var ju lite det du sa, att det kan vara hinder att ta sig hit. Men ibland möter vi någonting stort som står i vägen. Hur ska vi komma förbi? Nej, jag tränar ju lite olika personer. Och de jag tränar, jag har en kille som jag började träna med för många år sedan. Han heter Alex. Han är jättestark. Han skulle lätt kunna träna med den här i full fart. Och bolla och greja med den här. Vet ni hur mycket den väger? Va? 60 kilo. Så det är ju inte vem som helst som leker med den, eller hur? Nej. Men det är så här. Jag har fler som jag tränar. Ja. Och det är det som är tjusningen med träning. De olika som jag får möjligheten att hjälpa med träning, då plockar inte jag fram den här. Vi ska ta fram en av mina killar som jag tränar. Ge han en applåd. Förut spelade jag amerikansk fotboll, men det har jag slutat med. För jag har ju blivit gammal. Men så här ser en amerikansk fotbollsspelare ut. Han är 15 år och han har framtiden för sig. Och jag tror med rätt coaching och stöd så här kan han bli hur bra som helst. Tror inte ni det? Ja. Men då är det så här. Jag har ju tränat dig lite grann. Hur mycket har du kört med det?
Inget.
Nej, precis. Och varför då? Varför har inte han kört med den här? Jo, för det här är inte där han är just nu, eller hur? Nej, den är Alex, han får köra med den här. Men vi har andra grejer vi tränar för Erik. Och så där är det för oss allihopa. Vi måste ju veta vad det är. Vi måste få vara de vi är, där vi är. Jag möter mina klienter så som jag tränar där de är och se vad behöver de här för att utvecklas. Nu berättar jag att han ska bli fotbollsspelare. Jag kan ju verkligen lära mycket om fotboll, eller hur? Jag har ju spelat fotboll på 90-talet och jag spelar i en hög division och så här. Jag kan ju jättemycket, eller hur? Då är jag ypplig för honom. Då får jag en applåd. Ja, tack. Nu har jag löst det. När jag var som bäst fotbollsspelare, då hade jag, titta, det här är ju min hjälm. Den här har jag gjort mycket kul med, okej? Och här är mina axelskydd. Och han ska bli fotbollsspelare. Nu har vi det. Om han ska bli lika bra som jag, då måste ju han ha min utrustning, eller hur? Ja, så här. Här ska du ha. Så. Så där. Oj. Ja, oj. Det fattas lite här. Oj. Ja, okej. Det kommer! Ja. Och så. Min hjälm. Den här. Det här har jag gjort många grejer med. Så. Oj. Oj. Vänta. Nej. Ursäkta. Ja. Nu. Nu har han ju världens chans att bli lika bra som jag, eller hur? Nu ska jag lära dig att spela fotboll. Går det där bra? Nej. Han säger inte att det går så bra. Hur skulle du vilja spela fotboll? Med mindre skydd. Ja. Vi tar av det här då. Ja. Jag som trodde att jag hade lösningen. Ja. Tack så mycket. En applåd till Erik. Ja. Ja, precis. Tror ni att jag är så här tokig på riktigt? Ja, ni vet kanske. Ja. Nej, självklart så har vi hjälpt Erik så han kan ha köpt bra grejer som passar just honom. Om han skulle gå ut och spela fotboll i min utrustning, skulle han inte kunna göra något vettigt alls. Hur mycket han än hade tränat så spelar det ingen roll. Och det är det som är. Du måste vara den du är med det Gud har gett dig. Men just de unika egenskaperna som du har. Fast jag var hans tränare så kan ju inte han ta min utrustning. Eller hur? Här pratar jag om den här. 60 kilo. Ja. Den är här för en speciell anledning. Ni kanske har förstått vad vi ska predika om idag. Om David och Goliat. I berättelsen om David och Goliat så hände nämligen det här som jag gjorde här. När jag satt på Erik min utrustning. Saul, kungen, satt på David sin utrustning. Och det såg nog ungefär ut likadant. Tror du inte det, Josef, att det ramlade ner sådär? Men den här då? Vad har den med David och Goliat att göra? Jo, 60 kilo. Det är rätt tungt. Vet ni att om vi läser Bibeln så står det att Goliats, den här charken, den här brynjan, pansaren, den här, det han hade på sig, den vägde 60 kilo. Ja, det är ni.
Amen. Gud, vi tackar dig för att du vill tala genom Per, Herre. Tack för det budskap som du har lagt på hans hjärta. Gud, vi ber att du ska ge honom frimodighet att tala det som du inger honom att tala, Gud. Tack för lyhördhet och tack för att du vet precis vad vi behöver höra var och en. Jesus, vi ber att vi får sitta med öppna hjärtan och ta emot det som du vill säga till oss den här stunden. Välsigna Per, välsigna resten av gudstjänsten. Amen.
Och tack Jesus att vi får vara här inför dig här. Tack Herre Jesus att vi får ta emot vad du vill ge oss den här dagen här. Jag ber att de här tankarna som jag har jobbat med nu här, att du ska vara med och visa oss vad du vill ge oss med det här. Du ser att vi ofta drabbas av saker som reser sig upp i våran väg. Stora, tunga, farliga saker som bara står där och är mitt i vägen. Och vi vet inte hur vi ska ta oss förbi. Hur vi ska göra för att lösa de problem som bara hopar sig. Som bara är så stora och tunga. Så att vi inte har en aning om hur vi kan passera. Jag tackar dig Herre Jesus att du är med alla som sitter här idag och du är med mig i den här förkunnelsen i Jesu namn. Amen. Det här ämnet som jag tänker lyfta fram idag, det handlar, många av oss känner igen det. Vi har hört det i många, många sammanhang. Pratar man med människor utanför kyrkan så känner de också till historien om David och Goliat. Hur den här fåra pojken besegrar denna stora muskelman som står där. En krigare, 3 meter. Det används ofta som en metafor när något omöjligt, när någon vinner en seger över en fruktad motståndare som ingen hade förväntat sig skulle falla. Den berättelsen hittar vi i 1 Samuels bok kapitel 17. Jag har ofta använt den här berättelsen. Just när jag har gjort lite såna här roliga tillställningar för barn och för familjegudstjänster. Och jag har ofta fascinerats över just berättelsen. Men jag tror att vi kan ta till oss den idag på ett väldigt starkt sätt. Och det är därför jag vill lyfta fram den igen. Ni har, flera av er, sett mig utklädd till denna Goliat stå här. Och min lilla son med en käpp har jagat och slungat. Och vi har pratat om berättelsen. Och han har fått mig på fall. Och det har jag gjort många gånger. Men en gång som var riktigt spektakulär. Det var, och framförallt. Jag gjorde den på flera ställen, men en gång som jag minns extra mycket, det var i Avesta. Jag hade alltså byggt en Goliat. Jag tänkte att jag skulle slippa spela Goliat. Så jag byggde en Goliat som var 3 meter. Och den byggde jag i av mina kläder som jag sydde om och gjorde så att han blev 3 meter. Jag fyllde han med papper som jag hade fått av Lennart Fagerström. Och så hissade jag upp den på en stege så den stod där i sin fulla prakt. Och så kom jag in som Samuel och hade skägg och så berättade jag berättelsen om hur den här fårapojken vinner seger. När David vinner över Goliat, ja, vad skulle jag göra då? Jo, jag hade ett rep i handen. Så jag skulle släppa repet. Och då skulle den här stora dockan då, som hade min utrustning på sig, axelskydd och sådär. Och när jag släppte den så skulle den ramla ihop. Det som hände då i Avesta, det var att den här stora jättegubben gick ner på knäna. Och så stod den och gungade så här. Och så föll han pladask på nosen. Det var så här, det kan man inte regissera. Jag körde den flera gånger, jag var i Karlstad och så här, då bara ramlade han ihop som ett korthus. Men just den här tydliga bilden, att denna stora jätte kunde falla pladask. Det var en bild som man fick med sig. Ni ska få, innan jag fortsätter predikan, ska ni få berättelsen lite snabbt här på en liten film. Och jag har valt att visa den till min bror kära, för han är legobyggare. Så ni kommer få se en legoversion på David och Goliat. Väl se. Den är på engelska, men många av er kan historien. Nu fick ni en liten resumé, ni fick berättelsen berättad på det där viset. Vi kommer under predikan också läsa bibelord. Och jag läser, alla de bibelord jag läser jag ur Nu-Bibeln. Det man tänker när man ser den här berättelsen om den här pojken, så tänker man, kan den betyda någonting till oss idag? Kan vi ta någonting med oss av historien? För att förstå den här berättelsen och det som hände, så måste vi ta reda på lite mer om vem David var. Ja, David, han hade alltså en pappa som hette Isai. Och David var den yngsta sonen. Det var 8 söner. Och de kom alltså från Betlehem i Juda. Men det som var just när det här hände, så hade det hänt lite saker för David. David hade blivit smörjd till kung. Det står i första Samuelsboken 16 och 7. Och i 16 där, det står det om hur Samuel gick till Betlehem för att Gud hade sagt, Saul var kung, och Gud hade sagt att Samuel skulle smörja en ny kung. För Gud hade sagt ifrån för Saul. Och då skulle Samuel gå och smörja en ny kung. Och då skulle han gå hem till Isai. Ursäkta uttalet. Och en av hans söner skulle smörjas till kung. Och det som hände där, det är ju att han ser de här sönerna. Och han ser den här första sonen där och reagerar på att han är ståtlig och stark. Och Eliab heter han. Och han känner verkligen, här har vi vår nästa kung. Men då säger Gud nej. Nej, han är det inte. Och det står så här, men Herre sa det till Samuel, nej, du ska inte bedöma honom efter hans utseende eller längd. Honom har jag förkastat. Herren ser inte på samma sätt som människor. Människor dömer efter det yttre, men Herren ser till hjärtat. Så när de här sönerna står där och de radar upp dem en efter en och Samuel ska försöka smörja den här kungen, så är ingen av dem. Och till slut så säger han, Samuel frågar då Jesaj, är detta alla söner du har? Nej, svarade han. En son återstår, den allra yngsta, men han är ute på fältet och vallar fåren. Skicka omedelbart efter honom, sa Samuel, för vi slår oss inte ner förrän han kommer. Då skickade Jesaj David, som var en pojke och som såg mycket bra ut, rödkindad och med vackra ögon. Och Herren sa, han är det, smörj honom. Samuel tog då oljehornet och smorde David i brödernas närvaro. Från den dagen, och det här vill jag att ni verkligen förstår i den här berättelsen. Från den dagen kom Herrens ande över David och var ständigt med honom. Sedan återvände Samuel till Rama. Så om vi ska förstå det här med den här fåraherdspojken, så var han var smort. Och Herrens ande var över honom. Han hamnade också i Samuels tjänst. Han jobbade åt kungen. Och varför gjorde han det? Jo, då ska vi läsa ifrån första Samuels boken 16. Samuels närmaste män sa då, vi ser att en ond ande som Herren har sänt plågar dig, vår Herre. Låt oss, dina tjänare, söka reda på någon som kan spela harpa. De tänkte, om någon spelar harpa för kung Saul här då, så kanske han mår lite bättre. Det är bra, eller hur? Ja. Harpans toner kommer att få dig att må bättre när den onda anden plågar dig. Saul svarade dem, det är bra. Leta reda på någon som är duktig att spela och ta hit honom till mig. En av dem sa då att han kände en ung man. En ung man ifrån Betlehem. Son till en man som hette Isai. Känner ni igen? Här har vi våran David. Va? Den unge mannen var inte bara skicklig på att spela harpa. Han var också modig. Han hade rykte om sig att vara modig. Och en duktig soldat. Va? När vi ser den här berättelsen, då tänker vi, va? Var han en soldat? Ja, han var en soldat. Såg bra ut och talade väl. Ja, som jag. Sedan tillade han, dessutom är Herren med honom. Ha? Tänk om någon pratar om dig och mig på det viset, va? Inte det här med skönhet och så här, det spelar ingen roll, men det här, dessutom är Herren med honom. Saul sände därför en budbärare till sig och bad att han skulle skicka sin son David, han som vaktade fåren. Så här får vi lite mer förståelse, va? Han tog hand om fåren. Han var den yngsta av sönerna. Han var duktig att spela harpa. Han hamnade i kungens tjänst. Men framför allt så var Herren med honom. Det vi ska ställa oss mer. Nu vet vi lite om vem David var. Men vi kan ju också undra så här, varför var David just där? Där det här stora hindret var i vägen. Hur kunde David komma till platsen? Vad var det som gjorde att David var där? Då ska vi läsa första Samuelsboken 17, 12-22. David, som var son till nu en mycket gammal efraiten Jisai från Betlehem i Juda, som hade 8 söner. De 3 äldsta hade följt ut Saul i kriget. Det förstfödde sonen var Eliab, det andra Ajavidav och den tredje Shama. David var den yngste. De 3 äldsta hade följt Saul. David var däremot återvände ofta till Betlehem från sin tjänst hos Saul för att valla sin fars får. Under 40 dagar steg filistén fram och ställde sig där både morgon och kväll. Men en dag sa Isai till David: skynda dig till dina bröder i lägret och ta med dig en säck rostade ax och dessa 10 bröd. Ta också med dig de här 10 ostarna och ge dem till befälhavaren. Se efter hur dina bröder, här har vi ett uppdrag, se efter hur dina bröder har det och ta med något tillbaka som en hälsning från dem. Det är med Saul och den israeliska armén i Terabintdalen och kämpar mot filisterna. Tidigt nästa morgon lämnade David fåren till en annan herde och packade sin utrustning och gav sig iväg, så som Isai hade sagt. Han kom fram till läget precis när israeliska armén gjorde sig klar till slagfältet under höga stridsrop. Och israeliterna och filisterna stod snart uppställda mot varandra. Så nu är vi precis i stridens hetta här. Här står 2 arméer på varsin sida. David då, vad gjorde han? Jo, han lämnade då sin packning i förvar hos den officer som var ansvarig för förråden och skyndade sig till trupperna för att hälsa på sina bröder. Då kan man säga, här var det krig emellan de här 2 trupperna. David, han var och tog hand om sina får och sin fars får. Men på ett uppdrag av sin far skickas han till striden. För att, vad skulle han göra? Jo, han skulle betjäna sina bröder och den armé. Så det var själva uppdraget. En till grej vi behöver fråga oss i den här berättelsen. Nu vet vi varför han var där. Hans far hade skickat honom. Men varför hade Israel inte redan valt ut en kämpe? Varför fanns det ingen kämpe? För historien som vi såg, de här 2 arméerna står mot varandra. Här har vi den här stora 3-meters giganten som står där och ropar och säger: skicka en krigare mot mig, vinner han mot mig, då blir vi era slavar. Vinner jag, så är ni våra slavar. Okej, vi ser vad Bibeln säger om det här. Jo, så här står det då ifrån första Samuelsboken 17, 8-11. Goliat stod och skrek till israeliterna på andra sidan: varför har ni ställt upp till strid? Jag är ju filisté och ni är Sauls tjänare. Välj ut en man och skicka honom till mig. Om han kan döda mig ska vi bli era slavar. Men om jag dödar honom måste ni vara våra slavar. Jag utmanar Israels armé. Har ni någon som vågar strida mot mig? Det var den frågan, va? Vad händer i lägret? Varför har de inte valt ut någon? Jo, så här står det. Men när Saul, Israels kung, och den israeliska armén hörde detta, blev de livrädda och tappade helt modet. Är ni med? De bara, nej. Va? Oh. Och det är i den här situationen som David kommer till platsen. Och han kommer fram till sina bröder. Det som händer är att bröderna, de blev de glada att se sin lillebror komma dit. När David är där och hälsar på sina bröder så händer det här. Då kliver den här Goliat fram och ropar det här. Så, som han gjorde flera gånger. När Sauls män och Saul hörde det här, hur reagerade de? Jo, de blev jätterädda. Men hur reagerade David när han hörde det här? Han reagerade med, får han hålla på så där? Va? Hör ni vad han gör? Han hädar mot våran Gud och mot oss. Är det ingen som reagerar? Hans bröder blir ju helt tokiga. De har ju redan, här pratar han lite sturskt mot det här. Och då reagerar ju hans bror och säger, ja, du är bara här för att se på striden. Men vad du lämnar dina får till? Va? Kommer hit och bara ska se lite så här. Och vi vet ju, varför var han där? Jo, han var där för att betjäna sina bröder. Ett klassiskt brödrafight. Men David, han reagerar. Han reagerar på det han hör. Han tycker att det här är ju inte okej. Va? Varför har ingen täppt till munnen på den här? Va? Får han hålla på så här? Ska han stå där och gapa och skrika? De andra som var runt omkring, de reagerar ju. Vad är det här för någonting? Någon pratar här, va? Och de börjar tissla och tassla. Och det gick fram till kungen. Här står det någon och pratar på ett helt annat sätt. Alla är livrädda, men här är någon som säger ifrån. Så man för honom till Saul. Och då säger David, jag kan gå emot honom. Ingen annan vill. Så det är rätt bra att de äntligen har en kämpe. Men de tänker så här, ja, vi tycker om dig. Och du. Men hur ska du, har du sett hindret? Han är 3 meter, han har en rustning som väger 60 kilo. Spjut och lans, svär. Han har krigat i hela sitt liv. Hur ska du kunna vinna? Hur ska du kunna gå och fightas mot honom? Då säger David, och det här är en sak som vi måste komma ihåg. Han säger så här. Ja, men jag har ju tagit hand om mina får. Han har varit i uppdrag åt sin pappa. Tagit hand om fåren. Och vad har hänt då? Då har det rest upp ett hinder i vägen. Någon som tänker ta hans får. Och vad har han gjort då? Jo, han har ju med sin slunga och sina... Han har ju skyddat sina fars får. Men det står i Bibeln att han ser att den... Nu är det på här. Att han som har räddat mig, säger han till Saul. Han som har räddat mig. Han litar ju på att det är Gud som har hjälpt honom. De gånger när han vaktade fåren och det kom lejon och björn, då kunde han besegra dem. Denna unga fårhedspojke. Varför? Jo, för att Herren var med honom. Så samma Herre som är med mig när jag räddar mina får kan jag använda som ska hjälpa mig att vinna över den där. Och med de orden så säger okej. Kör. Och då händer ju det här som jag visade med Erik här. Att Saul sätter på han sin rustning. För han tänker, ska du gå emot en krigare så måste du ha en krigares utrustning. Men då säger David nej. Om jag ska möta den här, så ska jag möta honom med det jag har. Det här har redan använt mig som den jag är. Med det jag har. Precis. Med den erfarenheten som Gud har gett mig. Och här är det ju en liten häftig historia. Här ser vi i texten att David improviserar. För när han vaknade på morgonen, han visste ju inte riktigt att han skulle stå öga öga med den här monstret här. Och nu har han tackat ja till uppdraget att gå emot den här. När han är ute med fåren, då har han säkert sina stenar och allting med sig. Men nu måste jag, oj, nu måste jag ha någonting att kriga med. Så han gick ner till bäcken där och så började han leta efter stenarna. Och la dem i sin väska. Så han var förberedd. Det står ifrån Josua, ett bibelord som jag vill ta med här. För det som var unikt när David går emot honom, det är inte att han tänker ju inte så här att vad kan hända? Oj, han är mycket starkare än mig. När David går emot Goliat så vet han varför han gör det. Och om vi ser i, det finns mycket stärkande bibelord om just det här att ha mod. Och jag vill läsa ifrån Josua 1 och 9. Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt. Herren din Gud ska vara med dig var du än går. Och jag kan tänka mig att David i en sån här stund, att han kände detsamma. Herrens ande var över honom. Och han var på ett uppdrag. Goliat kom allt närmare. Hans sköldbärare gick framför honom. När Goliat fick syn på David föraktade han den unga rödkindade pojken. Tror du att jag är en hund? Eftersom du kommer mot mig med en käpp, sa han till David. Sedan förbannade han David i sina gudars namn. Och han sa, kom hit så ska jag ge ditt kött till fåglarna och de vilda djuren. Och här kommer de här starka orden. Davids svar på de här förolämpningarna han fick. Du kommer emot mig med svärd, spjut och lans, sa David till filistén. Och här har ni det. Men jag kommer emot dig i härskarornas Herres namn. I gammal översättning står det i Herren Sebaots namn. Det betyder det här. Han som är Israels Herrens Gud, den Gud som du har hånat. Alla som är församlade här kommer att förstå, det här är Davids ord, kommer att förstå att Herren inte räddar genom svärd och spjut. Det är Herren som avgör striden och han kommer att överlämna er till oss. Alltså när David går emot den här filistén så gör han det i härskarnas Herres namn. Det jag tänker på när jag läser den här texten, det är att du och jag, vi har också ett uppdrag. Det var Herren som var med honom. Och framförallt så hade hans far skickat. Våran far, vi pratar ofta så. Våran far i himlen. Herren sänder oss. Vi hamnar där vi står. Om det möter något hinder i vägen, så kan vi improvisera. Herrens ande var över David. Vi har fått en helig ande, given till oss. Det som jag känner när jag läser det här, det är just det. Att han var där han var, för att hans far hade skickat dit honom. Han reagerade när han hörde. Han kunde inte vara tyst och bara höra det. Han kunde inte låta bli och reagera på det som skedde i den här situationen. Och han agerade. Och han var så övertygad att han inte stod där själv. Att den som var med honom hade makt att göra stora under. Att han, inte som Israels här, de blev rädda. Men han fattade mod och kraft i Herrens namn. Men Goliat närmade sig. Medan Goliat närmade sig sprang David ut för att möta honom. Snabbt stack han ner handen i sin hederväska, tog fram en sten och sköt iväg den med slungan. Stenen träffade filisten i pannan, som trängde djupt in, och Goliat stupade med ansiktet mot marken. David besegrade alltså denna filisteiska jätten med bara en slunga och en sten, utan svärd. Tack Jesus att vi får förstå att du är med oss var och en här. Att du vill smörja oss till tjänst. Att vi ska förstå vem vi är, vad som finns med oss, vad Gud vill använda just dig och mig till. Vi som sitter här, du har en plan för oss. Och att vi ska våga lita på dig. Att du sänder oss dit du vill, Herre. Och att du, Herre, du låter oss vara de vi är. Att vi får använda de redskap och de erfarenheter som vi har samlat på oss, får vi använda när vi möter hinder som står upp. Men att vi vågar reagera och säga nej, stopp. För det är du som vinner seger. Det är du som har allt i din makt här. Och tack att du har skänkt oss den heliga ande här. Att vi likt David kan känna att Herrens ande är med oss var vi än går fram. Amen.
Tack Per. Och Gud, vi lägger den här veckan i dina händer. Vi tackar dig för att du är en Gud som helar, en Gud som upprättar, en Gud som befriar. Tackar dig för att du vill möta oss där vi står i våran vardag. Oavsett vilka stormar som omger oss, så är du den som stillar stormen. Du är den som ger oss frid i vårat sinne. Trots att det är oroligt runt omkring, så kan vi få bära på din frid, Herre. Tack för att vi får lägga all vår oro, alla våra tankar och alla våra bekymmer i dina älskande händer. Tack för att du kommer och möter med oss var och en. Jesus, vi ber om helande för dem som behöver helande. Till ande, kropp och själ vill du upprätta hela. Du vill ge styrka och kraft. Du vill ge mod. Du vill ge frid. Du vill ge glädje, fylla på med glädje. Du vill ge hopp. Jesus, vi tackar dig för det. Jesus, vi ber att du ska vara med våran, de som beslutar i våran stad, politikerna, de som är ledande i olika positioner, herre. Var med dem när de beslutar, i de beslut som ska fattas, herre. Vi ber om vägledning och frimodighet att följa din röst. Vi ber för vårt land, vi ber för vår värld. Jesus, vi säger och vi bara proklamerar att vi är beroende av dig. Vi ber att du ska komma och göra det bara du kan. Tack för att vi får lägga den här veckan i dina händer, Jesus.
Det är mycket, mycket mörker som reser sig upp i våra situationer här, och många familjer är drabbade. Och jag känner så här att som avslutning så vi ska våga säga ifrån mot den onde. Stå upp, och vi ska läsa ifrån Josua igen. Ta till oss det som församling, som hela församlingen. Jag har befallt dig att vara stark och modig. Vi får vara starka och modiga. Vi ska inte bli rädda och förskräckta. Herren din Gud ska vara med dig var du än går. Ta till det som församling. Att vi står tillsammans, vad än vi drabbas, vad som än reser sig upp mot oss, hur vi än blir sårade och förstörda i den här hemska värld vi lever i, som bara hotar oss dag ut och dag in. Så förtrösta på att Herren är med oss. Amen.
Tack Jesus för det du har talat till oss om under den här gudstjänsten. Låt oss få bevara dig i våra hjärtan och ber att vi var och en ska få bli fylld av mod, av hopp, av frid. I Jesu namn. Amen. Ha en riktigt bra vecka allihopa. Och Gud välsigne er.